till ett nytt avsnitt av Magasinet som den här veckan handlar om rättegångarna mot Donald Trump. Processer som pågår samtidigt som ex-presidenten kampanjar för att försöka vinna det amerikanska presidentvalet nästa år. Hur ser anklagelserna ut mot Trump och vad händer om han blir dömd? Med mig för att reda ut det så har jag Erik Åsard, professor emeritus i Nordamerikas studier. Välkommen till Magasinet.
Ja, tack så bra.
Ja, Trump står alltså åtalad för 4 olika brott. Kan du berätta lite vad det här handlar om?
Ja, det är 4 åtal sammanlagt. 91 olika åtalspunkter, och sammanlagt skulle han kunna dömas till, om han fälls då i alla de här rättegångarna, till 650 år drygt i fängelse. Men det kommer ju inte att inträffa. Men han ligger ändå betydligt sämre till än tidigare presidenter som har varit föremål för utredning, till exempel Richard Nixon på 70-talet. Och det gäller ju då framförallt de här 4 åtalen. Och de handlar ju dels om, dels så är det delstatliga åtal och sen är det federala åtal. Och de delstatliga åtalen, de gäller då dels försök till valpåverkan i delstaten Georgia. Han ringde upp en valansvarig där och pratade och försökte få honom att ge honom ytterligare röster. Det åtalet kom alldeles nyligen. Och sen är det ett åtal i New York som var det första som gäller bokföringsbrott i samband med att han gav en porrstjärna pengar för en sexuell samvaro som de hade haft. Sen gäller också då 2 federala åtal. Dels mot stormningen utav Kapitolium i Washington den 6 januari 2021, som han eldade på sina kumpaner eller anhängare att försöka stoppa helt enkelt sammanräkning utav valet som pågick då i kongressen. Och sen slutligen så gäller det ett åtal i Florida som gäller då att han har tagit med sig sekretessbelagda handlingar, dokument som han inte får ha som privatperson, ner till sin sommarbostad i Florida.
Vi ska säga det att Erik Åsard är med oss här på Zoom, så att om ljudet svajar lite så beror det på det. Trump själv menar ju då att det här är en vänsterkonspiration, och det här verkar vara något som vinner gehör hos väljarna. Varför tror du att han får gehör för det här?
Ja, det där är ju hans ständiga mantra. Han säger också att det är en witch hunt, en häxjakt, sånt där slagord som han använder ständigt när han ska kommentera de här åtalen. Och när du använder väljare i allmän bemärkelse, men det här går ju hem, hans försvar så att säga, går ju hem bland de egna väljarna, inte bland väljarkåren i övrigt. Och det, så han har stärkt sin ställning genom de här åtalen, märkligt nog, inom partiet, och ligger ju väldigt bra till då för att ta hem nomineringen igen inom republikanska partiet. Men han har sedan 2020, då han förlorade valet mot Joe Biden, så har hans siffror ändå gått ner, och särskilt då bland oberoende väljare, som är en allt viktigare grupp i de amerikanska presidentvalen. Så att om man ska sitta på plus och minus för honom, så är det plus inom det egna partiet, ökat stöd där, men minus bland väljarkåren som helhet. Och den väljarkåren i stort är ju större än vad det republikanska partiet väljarandel är. Mm.
Att han ändå då kan ställa upp som presidentkandidat fast han står åtalad för de här brotten, hur går det där ihop?
Ja, det finns ingenting i konstitutionen som man ska hålla sig till här som förbjuder det. Där står det ju bara att en presidentkandidat, för att få ställa upp, så ska man vara för 35 år fyllda, och man ska vara född inom landet, och man ska ha bott inom landet under de senaste 14 åren, står det. Ingenting i övrigt diskvalificerar en om man är amerikansk medborgare. Så att, och det har ju hänt tidigare, åtminstone ett sånt fall i historien, att en presidentkandidat har bedrivit sin valkampanj från fängelset. Och det var 1920, alltså drygt 100 år sedan. Det var en företrädare för Socialistpartiet, deras mest profilerade kandidat på den tiden, som hette Eugene Debs. Han ställde upp i 5 olika presidentval och förlorade alltid. Men just 2020 satt han bakom lås och bom, för han var fälld för uppror mot staten och bedrev sin valkampanj. Och han sa faktiskt i valrörelsen då, såg jag när jag kollade upp det här, att Om jag vinner valet så kommer jag att benåda mig själv. Och det är ju en fråga som har kommit upp på agendan igen nu. Vad händer om Trump skulle vinna valet trots att han är åtalad och kanske till och med fällt för ett brott?
Just det. Vi ska återkomma till det, men jag tänkte först bara de här rättegångarna då mot Trump som kommer hållas nästa vår. Hur kommer det att påverka presidentvalskampanjen, tror du?
Jag tror att det kommer att få en väldigt negativ inverkan på Trumps förmåga och möjlighet att bedriva valkampanjen. Därför att de ligger ju tätt efter varandra nu som ett koppel efter nyåret här 2024. Och det är ju då som den valkampanjen sätter igång på allvar. Det första primärvalet för republikanerna äger rum den 15 januari 2024 i Iowa. Och 14 dagar innan ungefär, 2 veckor innan, så kommer det först, ska den första rättegången starta, och det är den här rättegången mot stormningen av Kapitolium. Den är utsatt i det datumet, men Trump har ju, och hans advokater har gått in och sagt att nej, vi kan inte bedriva valkampanj samtidigt, så att de vill förlägga det åtalet eller den rättegången mycket, mycket senare. Va? Men där kommer det att bli en slags uppgörelse mellan försvaret och åklagarna som vi ännu inte har sett resultatet av. Men som helhet så tror jag att det kommer att ta väldigt mycket tid för Trump, därför att han kommer att behöva sitta med i rättegångssalen när en rättegång väl har kommit igång. Han kan inte vara frånvarande då som åtalad. Och om det blir då, säg, 4 rättegångar inom loppet av valåret 2024, då blir det ju ett väldigt handikapp för honom. Han kommer inte alls att kunna vara ute på valturnéer som han är van vid. Va? Men nu tror jag ju att det är väldigt osannolikt. Om man lyssnar på jurister så är det osannolikt att de här rättegångarna egentligen kommer att kunna hållas inom valet. Kanske 1 eller 2 utav dem, men absolut inte alla 4. Va? Så att där kanske han klarar sig undan en del utav de här åtalen som kommer att ta så väldigt lång tid för honom.
Just det. Hur troligt är det då att han döms för de här brotten, och vad kan i så fall vänta sig för straff? Du pratar om maxstraffet, men vad spekuleras det någonting om vad som är troligt här?
Ja, där kan man nämna först att han har faktiskt redan fällts för ett annat mål som inte har någon relation till de här 4 årtalen, och det var ett civilmål. De här målen vi pratade om tidigare är ju brottmål, men det här är ett civilmål i New York där han dömdes i maj, var det väl, tidigare i år, för förtal och för sexuella trakasserier mot en journalist. Där dömdes han faktiskt till $5 miljoner i böter. Så han är redan en fälld brottsling. Den första fällda brottslingen i amerikansk historia som har varit president tidigare. Så att det är the record, så att säga. Men det var inte din fråga, utan...
Nej, det jag undrade var hur troligt det är att han kommer att bli dömd, och i så fall vad han kommer att få för straff. Går det att säga någonting om det?
Det är väldigt svårt att säga, och här finns det väldigt olika meningar bland jurister som man läser deras uppfattning om det här. Så att de 2 starkaste åtalen, om man säger så, det är det här åtalet i Georgia där han försökte då direkt att påverka valutgången och ville att de helt enkelt skulle fuska för att han skulle vinna valet. Va? Och det här var åtalet i Washington DC vid stormningen av Kapitolium. Och båda de är ju väldigt allvarliga brott. Men det är alltså frågan om vad som kommer att stå mot varandra här verkar. Det är frågan om yttrandefrihet kontra... visste han vad han gjorde, vad han sade, alltså vad hans avsikt, hans syfte med de yttranden han gjorde, att åstadkomma en kriminell handling, det är det som kommer att stå på agendan. Därför att Trumps försvar kommer att vara det att jag är fri att säga vad jag vill i sådana här frågor, eftersom det skyddas av det första författningstillägget till författningen, alltså yttrandefrihetstillägget. Det kommer de att hävda, medan åklagaren kommer att hävda att nej, man kan inte bara använda det argumentet, därför att ord som sägs offentligt som sen leder till en kriminellt resultat, det är kriminellt och det kommer att, behöva leda till en fällande dom, säger åklagarna då. Men vilka av åtalen som han liksom kommer att fällas för, det är för tidigt och för svårt att säga innan förhandlingarna har kommit igång. Och under rättegångar händer ju alltid oväntade saker också. Det kommer kanske vittnen som säger oväntade saker eller nya dokument dyker upp som man inte har sett tidigare. Så att mycket oväntat kan inträffa.
Vi har varit inne på det här redan och du kanske delvis har svarat på det, men jag skulle ändå vilja ställa frågan, om han blir dömd för brott, kan han fortfarande ställa upp, eller för någon av de här brotten då, även om han blir dömd för tidigare brott, kan han fortfarande ställa upp i valet?
Ja, det kan han. Det är svårt, korta svaret.
Ja, just det. Men även om han till och med skulle bli dömd till fängelse alltså?
Ja, det har ju aldrig hänt förut. Så att vi är på helt obruten mark här, va? Men det finns en paragraf i författningen, och det är det 14:e författningstillägget som vissa jurister nu lyfter fram. Och där står det att om någon som söker ett offentligt ämbete har gjort uppror mot staten, står det. Och det engelska uttrycket är insurrection. Då får man inte då är man inte behörig att ställa upp. Och det där det har vissa jurister sagt nu, att det där egentligen gör att han överhuvudtaget inte borde kunna kandidera som presidentkandidat. Men det där är omtvistat, det är liksom juridiskt finlir det där, och det är svårt, tror jag, att använda en gammal paragraf från 1800-talet i författningen gentemot en situation som ägde rum i vår tid. Och det tycks inte vara någon allmän uppfattning i alla fall att han liksom är obehörig redan på basis av vad som har hänt tidigare, och framförallt på basis av vad som hände i Washington då, i stormen av Kapitolium. Men det är intressant att det finns en sån paragraf i författningen som faktiskt förbjuder insurrection, eller uppror mot staten. Och dock ska man tillägga där att just den där termen och det åtalet för uppror, det finns inte med i det här åtalet i Washington DC när det gäller kapitoliumstormningen. Han undvek den problematiken, åklagaren där, som åtalar honom för en rad andra saker där. Men det beror förmodligen på att det är så svårt att visa för åklagarna att det var hans syfte att begå en kriminell handling mot staten.
Men det kan räcka med att han ändå har gjort det han har gjort, och att det har lett till de här upploppen.
Ja, det kan det göra. Man måste påpeka det igen, att allt är unikt, allt är oprövat, men också väldigt gravt. Det är grava anklagelser som han ställs inför här, och han kommer säkert att dömas på något av de här punkterna. Och som jag sa, så har han redan dömts en gång för det här civilmålet i New York för övergreppet som han stod och talade för då.
Men trots då att Trump står anklagad för de här allvarliga brotten, så är det väldigt tyst från de flesta av hans motkandidater i det republikanska partiet. Vad beror det här på, att de inte vill kritisera Trump?
Det beror på att det parti de kandiderar för allihopa, det är ett parti som är helt under Donald Trumps stövel. Republikanska partiet idag är Trumps partiet, och det visar sig då i den oerhört underdåniga attityd som alla kandidaterna, med några få undantag, har i valrörelsen hittills. De försvarar honom nästan samfällt och använder i stort sett samma argument som han själv. De säger att det här är ett exempel på att Joe Bidens administration använder justitiedepartementet och lagarna som ett vapen emot sina politiska fiender, säger man. Weaponization of government har blivit liksom deras mantra. Så att det intressanta är dock att det finns en kandidat nu som är aktuell bland de här republikanerna som har en precis motsatt uppfattning och som bedriver sin valkampanj, kan man säga, som väldigt kritisk mot Trump, och det är det enda han talar om nästan på sina valmöten. Och han heter då Chris Christie, före detta guvernör i New Jersey, lite moderat republikan kan man benämna honom som. Trots att han tidigare han har samarbetat intimt med Trump när han var president och så. Men nu har han blivit väldigt, väldigt kritisk. Och sen finns det en guvernör, tidigare guvernör i Arkansas också som är lite mildare i sin kritik, men som ändå är kritisk och tycker att Trump ska hoppa av kampanjen. Han är inte värdig att fortsätta, ungefär, säger han. Och han heter Asa Hutchinson och tidigare guvernör i Arkansas. Och sen ytterligare en, det är en som verkar helt chanslös, och det är en kongressledamot från Texas som heter Will Hurd. Men han har så låga förtroendesiffror eller opinionssiffror, så han får inte ens vara med i den här debatten de ska ha nu i natten mot onsdag svensk tid. Den första valdebatten mellan kandidaterna i Milwaukee.
Mm. Men vad jag förstår så har Chris Christie ganska låga opinionssiffror också. Det verkar inte riktigt funka, den här strategin.
Nej, precis. Hittills har det inte varit särskilt framgångsrikt. Dock kan man säga att från den del av USA där han kommer ifrån, alltså från östkusten och särskilt den norra delen där, så har han fått lite stöd, ökat stöd på delstatsnivå. Då tänker jag på delstaten New Hampshire. Det är ju den andra delstaten som har primärval då i början av 2024, och där har hans siffror gått upp ganska markant. Han ligger på ett par procentenheter bara i de nationella mätningarna av de republikanska kandidaterna, men just i New Hampshire har han gått upp på tredje plats senast. Trump led ju där också, som han gör i alla delstater, och tvåa är den här Florida-guvernören Ron DeSantis. Men Chris Christie börjar nu ta in på honom där, på DeSantis och på Trump. Och det blir ju intressant att följa, för att det är ju lång tid kvar ska man ha till valet, va? Och januari, februari pratar vi om, så att mycket kan hända innan dess.
Just det, och New Hampshire är viktigt då, eftersom det är den andra, ja, bara andra delstaten när man har primärval.
Precis, och det har ju hänt för att kandidater som får en skjuts utifrån, vare sig det är Iowa eller New Hampshire, de två första primärvalen, som gör bra ifrån sig där, de har mycket större chanser sen att konkurrera med ledande kandidaten. Det har hänt för att vi har sett det, va? Till exempel när det gäller Barack Obama 2008, när han vann sitt val i Iowa där, så mot Hillary Clinton, då gick han så liksom på bananskal mot nomineringen sen.
Du nämnde den här första debatten då mellan de republikanska kandidaterna som hålls nu, vi spelar in det här på onsdag, alltså nu natten mot torsdag kommer den hållas. Trump har ju sagt då att han inte ska vara med på den här debatten. Vad har han att vinna på det?
Ja, det är frågan man kan ställa sig. Dock har han gjort det här en gång tidigare faktiskt, och det var i januari 2016. Då han kandiderade första gången. Då skippade han den första tv-debatten inför valet i Iowa. Och var väldigt nöjd med det och sa att det var precis rätt sak att göra. Men då hände ju det faktiskt att det var en annan republikan som vann det valet, som slog honom då. Och det var en senator från Texas, Ted Cruz. Det där har alla glömt idag, men Trump kom tvåa faktiskt då, så han vann då inte på att avstå från att debattera första tv-debatten. Och det blir väldigt intressant att se vilken effekt det kommer att få idag. Idag har han ju en helt annan ställning än vad han hade då för snart 8 år sedan. Han är ju den helt ledande kandidaten och ligger långt, långt före alla andra. Närmare 40% i de nationella mätningarna. Före tvåan som ju är den här Florida-guvernören jag nämnde, Ron DeSantis. Så att hans ställning är helt annorlunda. Men man kan ju bara spekulera varför han valde att inte ställa upp nu då. Jag tror att det blir svårt för honom att hålla fast vid den linjen, särskilt om han kommer att få väldigt mycket kritik från vissa av kandidaterna, särskilt då från den här Chris Christie som kommer att vara väldigt kritisk, tror jag, mot Trump, och kanske också mot de kandidater som bara jamar med Donald Trump, hans motkandidater i den där debatten.
Om vi återgår till åtalen, vi har pratat om dem, och två av dem här handlar ju då ändå om en amerikansk president som försökt, eller i alla fall inte åtalen, försökt ändra valresultatet och få igenom något som kan nästan liknas vid en statskupp. Hur allvarligt skulle du säga att det är för demokratin i USA?
Ja, det är ju nyckelfrågan här faktiskt. Det är ju mycket allvarligt. Och man går tillbaka till 2020, så var det ju ett statskuppförsök det här som man försökte se på. Va? Och det har ju kommit fram i de åtalen hur vitt förgrenat det var. Det var inte bara att man satt i Vita huset och planerade och försökte kullkasta valresultatet, utan man förlitade sig också på massor av anhängare och politiker runt om i landet, framförallt i 5-6 olika delstater där republikanerna var väldigt aktiva till Trumps förmån. Så då visade det sig dock ändå att 2020 att systemet liksom höll, va? Att grindvakterna klarade sitt jobb, men det var på ett hår att det inte klarade sig. Och om inte domstolarna hade sagt nej till Donald Trumps klagomål. Han gick ju till drygt 60 domstolar som alla sa att du har ingen grund för din klagan. Va? Och inte vicepresidenten Mike Pence, som ställer upp i valet här igen nu, hade gjort sitt jobb så att säga och följt grundlagen och ratificerat valet. Va? Och dessutom, om inte ett fåtal republikaner ute i landet hade gjort sitt jobb på samma sätt och de stod emot de här påtryckningarna ifrån Trump och hans närmaste, då vet man inte hur det skulle ha gått 2020. Va? Det var liksom på håret ändå, enligt min uppfattning, att det skulle kunna blivit en fullskalig konstitutionell kris då. Nu är man ju mer medveten om det här, och jag tror att det blir svårare att säga göra om det här klubbförsöket nästa gång. Men sen är det också ett kan man säga det som ett positivt drag, tycker jag, att man nu äntligen långt om länge ställer de ansvariga inför rätta för deras handlingar. Det visar också på sitt sätt att systemet, åtminstone det juridiska systemet, fungerar. Det politiska systemet har ju inte klarat det här. Va? Därför att Trump ställdes ju inför riksrätt 2 gånger, ska vi mena, medan han var president. Och friades båda gångerna utav senaten. Så att den politiska grenen utav systemet klarade inte av de här kriserna. Men det juridiska systemet höll. Va? Och det tycker jag ändå är lite hoppfullt inför framtiden.
Ja. För utifrån det här du säger då, det stod ändå pall, men kan man säga, om man tittar nu då 2023, är demokratin i USA hotad, eller visar de här åtalen och även som du säger då att det juridiska systemet stod pall här när det här skedde, att landet ändå står starkt, att demokratin ändå står starkt i USA, eller hur ska man tolka det?
Jag tror att det fortfarande är ett skört system, och vi vet inte, jag menar, allt kommer ju bero på nu utfallet utav valet 2024. Om Trump blir kandidat och vinner nomineringen och sen vinner valet, då är ju liksom alla vad upp i luften så att säga, all bets are off. Då vet man inte vad som händer. Går USA då i en riktning liknande utvecklingen i Ungern och Polen eller i vissa latinamerikanska stater och bli en halvauktoritär eller kanske ännu värre stat som vi inte har sett tidigare. Så att mycket på det sättet så kan man säga att demokratin på nytt står på agendan i det här valet som kommer, liksom det gjorde det i valet 2020.
Men du menar alltså att Trump skulle ändå ha så pass mycket makt då som president så att han skulle kunna förändra ganska mycket av de demokratiska spelreglerna i USA?
Ja, alltså det blir en fullskalig konstitutionell kris om man då försöker till exempel att lägga ner de här åtalen där han själv är involverad i. Och då gäller då de federala åtalen, de delstatliga åtalen kommer han inte åt. Va? De är separata och där agerar juristerna och åklagarväsendet självständigt. Men då kommer ju det här med konstitutionell kris att liksom växa och bli kanske ännu större än vad det var för snart 4 år sedan.
Och vad innebär en konstitutionell kris? Går du, ja, det går att konkretisera det?
Ja, det innebär att politiken står mot juridiken. Kommer till exempel, om han begår då till exempel som, och det här är bara spekulativt då, va? Om man begår som nytillträdd president vissa handlingar som är illegala, och sen klagar man och det kommer upp i högsta domstolen, och hur ställer sig då högsta domstolen till åtgärder ifrån presidenten som är klart författningsstridiga? Då är det liksom, det är det stora avgörandet. Hur kommer då juridiken att svara på illegala, potentiellt illegala åtgärder från politiken? Och det har vi inte sett tidigare i amerikansk historia. Så då är liksom, då är allt öppet och inget är avgjort. Va? Så att men det, allt jag säger nu är på spekulativ basis.
Vi pratade om det här om att Trump skulle kunna benåda sig själv från de federala brott han står anklagad för, men inte när det gäller då de här åtalen som då är på delstatlig nivå. Då handlar det bland annat om det här, hans försök att påverka valresultatet i Georgia. Vad skulle det innebära om han, där kan han då ändå bli åtalad? Eller fälld? Vad skulle det betyda om han då är president och blir fälld för det här?
Ja, då sätts han i fängelse.
Kan han fortfarande vara president då?
Ja, det tror jag. Det finns då inga regler, ingen författningsstadgande som går emot det. Så då skulle han sitta i fängelse och bedriva politik som president. Men nu har vi dragit det här liksom
Nu har vi dragit det långt. Men jag tänker bara, hur går det här ihop? Är det liksom, kan du förklara det? Hur kan en president sitta i fängelse? Ändå...
Ja, alltså han kan ju en kandidat kan bedriva kampanj från fängelse. Mm, mm. Och en sittande president som fälls kan också fortsätta i sin verksamhet. Därför att det finns inga regler emot det.
Alltså i konstitutionen som säger att man
kan göra det. Vad som kan hända är dock, det finns ett motmedel här, va? Och det är riksrätt igen. Så att kongressen kan väcka åtal i form av en riksrätt och avsätta honom den vägen.
Men då behöver man ha en majoritet i kongressen, ja, som vill det.
Två tredjedels majoritet, och det har ju inget parti idag. Så att, och där en sån majoritet skulle är väldigt svår att uppmana eller att få så att säga, och det visade sig ju de här två tillfällena då han ställdes inför riksrätten. Det var ju drygt 50 ledamöter som röstade för att fällning, men de behövde ju 67 röster där för att fälla honom, och det är väldigt svårt att nå. Så att, men det är återstående medlet som finns alltså för att avsätta en skurkaktig president.
Som sagt, det blir lite spekulativt, men jag kan inte låta bli ändå fråga, hur ser du på möjligheterna här att Trump vinner presidentvalet i nästa höst?
Ja, frågan måste föregås av en annan fråga, och det är vilka är hans möjligheter att återbli republikanernas presidentkandidat?
Och hur ser de ut?
Ja, de är goda, men det är inte givet att han blir det. Alltså alla som ställer frågan till mig på gator och torg, de frågar, kan han bli president igen? Då säger jag att du är ett steg för långt framme i ditt resonemang. Va? Därför att det finns mängder med kandidater i det förgångna i Amerika som har lett stort i den interna partikonkurrensen, men ändå inte klarat loppet rent ut. Så om vi tar ett sånt exempel, Hillary Clinton i hösten 2007, då ledde hon lika stort över sina konkurrenter, inklusive Barack Obama, som Donald Trump gör idag över sina konkurrenter. Och hur gick det? Jo, när man närmade sig valet i Iowa då i januari 2008, då vinner Barack Obama det valet, och sen blir han ostoppbar, va? Så att en sån där ledning, den kan försvinna på väldigt kort tid. Och nu är ju skillnaden vad gäller Hillary Clinton och Donald Trump att Trump har ju en anhängarskara som är honom trogen i vått och torrt, va? som kan göra vad som helst för honom och som inte tror på medierapporterna om att han har begått diverse brott och så. Va? Så att, det är ju en stor skillnad. Men den här gruppen utav väldigt trogna väljare, den har minskat lite under de sista 4-5 åren har man sett i mätningarna. Så att den är inte så stor. Och den stora frågan för mig, det är ju vad händer om rättegångarna när kommer igång innan valet, när till exempel under när primärvalen håller på. Därför att då kommer en del av de här förmodligen att tv-sändas. Man tror att de delstatliga rättegångarna, de här två talen i Georgia och New York, där är det mycket större chans att de tv-sänds än de nationella federala. Det finns olika bestämmelser där. Men om man då har tv-sända förhör, till exempel med vittnen som vittnar mot Trump, är väldigt graverande vittnesmål till exempel, och kanske till och med att Trump själv vittnar, så då är det väldigt svårt att förutsäga hur kommer då även hans trogna väljare, kommer de att liksom bara för att följa det här för det första, eller kommer de att koppla av det, koppla bort det, eller kommer, vilken inverkan kommer det att få? Det är också oprövad mark, va? Så att det kan, vissa säger då att ja, men det, där går liksom en gränslinje, va? Där kommer brottet att ske när verkligen hans anhängare och republikaner ser att nu är det allvar här, att han sitter faktiskt och åtalar för brott på, precis som vilken annan brottsling som helst, va? Så han måste han infinna sig och sitta och svara på frågor kanske till och med. Att det skulle vara en sån här game changer. Men det är också, det vet vi inte heller någonting om.
Men om man då skulle vinna ändå och ställas mot Joe Biden, hur ser möjligheten ut där? Jag förstår att det är spekulativt väldigt långt, men går att säga någonting om det?
Nej, inte mycket. Det är så meningslöst på det sättet att dels vet vi inte om han vinner sin nominering, dels vet vi inte vad som händer med Joe Biden här. Vad kommer att hända under det närmaste dryga året med honom och med hans presidentur? Va? Han är ju gammal som alla pratar om, men vad händer om det utbryter ett nytt krig någonstans, om Kina invaderar Taiwan? Det är så många osäkerhetsfaktorer som gör alltså att den frågan är lite för tidigt rest. Ställ den igen, tycker jag, i september-oktober 2024. Då vet du mycket mer om vilka kandidaterna är och mycket mer om det politiska läget.
Okej, vi får återkomma till det här om ett år alltså ungefär. Tack så mycket, Erik Åsard, professor emeritus i Nordamerikastudier, för att du var med i magasinet.
Tackar.